Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
I det här avsnittet kommer du presenteras för potentiella hotbilder mot Sverige. Vi uppmanar känsliga lyssnare att vara medvetna om att vissa ämnen som diskuteras kan vara oroande eller upprörande.
Sverige har blivit utsatta för nya hackerattacker.
Vi hade ju en hackerattack för knappt en månad sedan.
Kalmar kommun har gått upp i stabsläge.
På Darkweb att de hade information att publicera.
Vi ser vad de gör. De har ett budskap som är falskt.
Det förra året nästan 70 miljoner attacker.
Säkerhetspolisen höjer terrorhotnivån.
Det kan bli krig i Sverige.
Hej allihopa! Mitt namn är Vivi.
Och mitt namn är Aida Engvall.
Och äntligen är konspirationsteorier tillbaka. Denna säsong har vi förberett flera nya avsnitt som vi hoppas att ni kommer att tycka om.
Och idag så har vi ett väldigt spännande avsnitt. Men kanske framförallt också väldigt viktigt.
Och vi ska återigen dyka ner i det dolda och prata om hotet mot Sverige.
Och med oss så har vi en hemlig gäst som har varit med tidigare i podden i avsnitten Ett hemligt spel. Så har ni inte lyssnat på de avsnitten så kan vi varmt rekommendera att ni sätter på dem efter det här avsnittet.
Vi kan lite kort berätta att denna person tidigare har arbetat som underrättelseofficer. Så det ska bli väldigt intressant att höra om vår gäst har några åsikter och tankar om det som just nu sker i Sverige och i världen. Vi säger varmt välkommen till konspirationsteorier.
Tack så mycket.
Så roligt att ha dig här igen. Och i det här avsnittet ska vi prata om något som både är väldigt aktuellt men också såklart viktigt. Och det är ju en del som har hänt i Sverige på sistone. Några exempel är ju att terrorhotsnivån har höjts, det har blivit ökade cyberattacker och samtidigt så har diskussionen om risken för krig i Sverige ökat.
Och något som blev väldigt stort i början på detta år var säkerhetskonferensen Folk och försvar. Där sa exempelvis civilförsvarsministern Carl-Oskar Bolin att det kan bli krig i Sverige. Och överbefälhavaren Mikael Bydén sa att svenska folket måste förstå allvaret i situationen och att man måste förbereda sig på individnivå.
Och dessa uttalanden, i alla fall vad jag märkte av, skakade verkligen om Sverige. Min upplevelse var att det var ett budskap som alla inte riktigt var beredda på, vilket såklart skapade en stor oro. Och när jag har lyssnat på olika poddar och läst kommentarer så är det en fråga som ständigt har dykt upp. Och det är, vad vet de som inte vi vet? Så vad skulle du säga om det?
Att folk reagerar negativt när det kommer obehagliga nyheter som egentligen alla känner till, det är konstigt tycker jag. Det är svårt att förklara varför människan beter sig på speciella sätt, men att det kan bli krig i Sverige, det borde inte komma som en nyhet för någon med tanke på vad som händer i Europa just nu.
Så du tror inte att det här uttalandet kommer för att det är något specifikt som händer just nu som inte vi får reda på, men som de på något sätt vill varna för?
Det är väl typ så att militären och säkerhetstjänsten har vetat om det militära hotet under flera år. Men nu har det värkt fram och landat även i knät på politikerna. De har känt till, men man har inte pratat om det. Man har undvikit det i alla möjliga sammanhang. Man har ju sett försvaret som någon slags kassakod där man kan spara pengar på istället. Så att nu har de förstått allvaret situationen och beslutat sig för att gå ut och säga som det är för en gångs skull. Istället för att spela under täcket som Sverige är berömda för att göra.
Och det är ju för sig egentligen allt vi vill, att få informationen som den egentligen är. Men det kom lite som en chock i och med att man inte är van vid det.
Vi i branschen är ju inte förvånade.
Nej, det är ju förståeligt.
Men du tror inte att det kan vara så för att man inte vill bidra till masshysteri? Att människor blir oroliga och får panik?
Jag ser ju inte det här som något konstigare än att man tar en försäkring på sitt hem. Det är ingen masthysteri att man tar en brandförsäkring på sin lada. Utan det är en reell hotbild som finns man måste förhålla sig till.
Nej, precis. Det är ju en säkerhet.
Jag tänkte att du ska få hjälpa oss med att reda ut några begrepp.
Mm.
Och något som man har hört lite extra mycket på senaste är ordet höjt beredskap. Skulle du kunna berätta vad det betyder?
Det är ett tillstånd i samhället som regeringen kan besluta om när man anser att hotbilden har ökat så mycket så att man måste kalla in extra resurser för att hålla verksamheten i landet igång. Det kan vara i princip vad som helst, ökad bemanning på vårdcentraler, sjukhus, hemvärnet kan kallas in i 90-dagars cykler. Polisen får förstärkningsvapen, det är väldigt mycket. Myndigheterna går upp också i stabslägen kan man säga överlag.
Men finns det olika nivåer av höjt beredskap?
I min värld finns det höjt beredskap och sen krig.
Okej, men när det är höjt beredskap, vilka är det då som kallas in?
I och med att man påkallar höjt beredskap så följer det ett antal lagrum som man kan utnyttja. Man kan kalla in folk enligt tjänstepliktslagar till värnplikt eller civiltjänst och så vidare.
Mm.
När det gäller tjänsteplikten så, om regeringen beordrar höjd beredskap, så kan det vara så att om man går till sitt ordinarie jobb och upptäcker att man inte kan utföra sina ordinarie sysselsättningar på grund av att det kanske inte så finns el eller så.
Mm.
Då kan man bli skyldig att bege sig till Arbetsförmedlingen och ställa sig till deras förfogande. Och de kan i sin tur besluta att man ska tjänstgöra på en plats som de anser att det finns ett behov.
Mm. Okej.
Okay. Jag förmodar att totalförsvarsplikt har med det här att göra.
Ja, det har det definitivt att göra.
Vad innebär det?
Det innebär att du kan tvinga in en människa i en befattning för att fylla en samhällsviktig funktion. Det är en plikt.
Börjar det när kriget kommer?
Nej, det börjar när regeringen säger att det råder höjd beredskap.
Okej, okay, men vad är skillnaden då mellan höjd beredskap, skärpt beredskap och högsta beredskap?
Det är ju militära grejer, men i samhället så är det bara höjd beredskap man bör fokusera på, tycker jag.
Okej, okay, så inom militären så är det drastiska skillnader mellan dessa tre begrepp då, eller?
Ja, det är det. Det innebär att man sprider förband och ser till att få ut skarp ammunition och mat, drivmedel och så vidare ut på linjerna. Att man inte är kvar på sina regementen och flottiljer eller flottbaser.
Men det är ingenting som vanliga medborgare involveras i.
Det enda man behöver bekymra sig om som civil medborgare, det är den höjda beredskapen.
Men är vi där nu?
Nej, regeringen har inte påkallat det än. Men jag skulle inte bli förvånad om man gör det inom mycket snar framtid. Man har ju skrivit i försvarsberedningens betänkande att regeringen bör använda höjd beredskap som en säkerhetsventil för att skydda landet på ett bättre sätt. Oftare än vad man gör nu. Man gör ju aldrig det i principen. Det behövs övas.
Vet du vad det är som händer då för civila medborgare? För det jag undrar är om man får veta vad som händer då eller om det här är något som man ska veta innan.
Egentligen så vet jag nog, jag kan nog inte svara på den frågan exakt vad som händer när man, alltså för den enskilde medborgaren. Om du blir pliktad att kanske bege dig till en vårdcentral för att bistå sjukvårdspersonalen för att ta hand om skadade. Så man behöver ju inte ha någon större sjukvårdsutbildning för att fungera som en sjukvårdsbiträde till exempel. Legitimerad personal är ju krigsplacerad, men där har man ju en order om att man ska bege sig till närmaste sjukhus även om man inte jobbar som det idag. Men är man legitimerad, då har man en plikt.
Ja, okej. Ja, men då hänger vi med. Men du pratade tidigare om att i din värld så finns det bara höjt beredskap och sen krig.
Mm.
Vad händer om vi befinner oss i krig? Jag tänker dels på det som händer för nationen, men även på vad som händer för den enskilda individen. Och sen framförallt, hur får man information om vad man ska göra?
Det första som försvinner för medborgarna, det är just informationen.
Mm.
Det är ett av de sätten som fienden har att beröva försvarsvilja och hindra mobilisering och så vidare. Så att en kraftig störsändning över landet kan man väl räkna med kommer att inträffa i händelse av ett krig. Och då får ju staten gå ut med information att det råder mobilisering, att människor ska bege sig till sina krigsplaceringsplatser och att de som är berörda av civilförsvarsplikten måste agera på det sätt som man bestämmer sig då. Kan inte regeringen prata så blir det länsstyrelsen som får agera i deras plats.
Och hur får man veta sin krigsplaceringsplats?
Det framgår av din krigsplaceringsorder som du har fått om du är krigsplacerad. Det är Pliktverket som skickar ut det.
Så det är någonting som inte finns ute nu till exempel?
Jo, det finns många människor som är krigsplacerade i samhället idag.
Även i Sverige?
Oj, ja.
Men om man inte vet att man är det?
Då är du inte det. Då ska du gå till ditt vanliga jobb och göra dina vanliga sysslor. Om inte staten anser att du ska göra något annat som är viktigare.
Ja, okej. Jag har tidigare bott i England och under mitt senaste besök på Imperial War Museum i London så läste jag att England skickade en betydande del av sin befolkning, inklusive bönder och jordbruksarbetare, ut i krig under första världskriget.
Mm.
Men med den moderna tidens förändrade militära strategier i åtanke så undrar jag, om vi hamnar i en konfliktsituation idag, hur tror du att det skulle påverka oss alla? Skulle vi fortfarande behöva att en stor del av befolkningen ställer upp för tjänstgöring, eller skulle vi snarare idag då fokusera på att använda de bästa talangerna på ett sätt som minimerar skada och lidande för alla inblandade?
Den personal som är krigsplacerad i Försvarsmakten har ju en militär grundutbildning.
Mm.
Och den ska ju vara tillräckligt bra för att de ska kunna klara av och fungera under en sån omständighet.
Mm.
Om du sen skulle vara inkallad till Försvarsmakten utan att ha en grundutbildning, vilket kan ske, så får du ju en utbildning när du inställer dig för tjänstgöring. Det är inte så att man sätter inte en karbin i händerna på någon och sen säger spring.
Men har man verkligen tid att utbilda folk när kriget väl kommer? Eller redan är här?
Det måste man.
En snabb kurs kanske.
Ja.
Jag har läst att Sverige utbildar soldater i andra länder. Och jag läste nyligen att svenska officerare utbildat ukrainska soldater.
Mm.
Så om Sverige kan göra något sånt så kanske man kan hålla en snabb kurs på hur man gör.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Nu tänker jag att vi ska diskutera om Ryssland.
Mm.
Och med tanke på din erfarenhet inom branschen så tänkte jag kolla med dig vad du tror om deras mål och även hur du tror att de kommer att göra för att nå det.
Rysslands mål är att skaffa sig ett herrevälde över Europa. Det är ställt utom allt tvivel. Ukraina är en parentes i det här. Så att deras nästa steg borde rimligtvis vara att nöta ner väst genom att fortsätta sitt utnötningskrig i Ukraina. Försöka tömma väst på vapen och ammunition. Och försöka bli av med de element inom Ryssland som man anser är undervärdiga. De som slåss i Ukraina nu är ju inte riktiga soldater.
Men tror du att Ryssland kommer att vinna kriget mot Ukraina?
Nej, det är inte ett syfte att vinna något krig i Ukraina.
Så du menar i princip att NATO hjälper till, vilket då leder till att väst töms på vapen?
Vi kommer ju inte att hjälpa till i den bemärkelsen att vi skickar personal dit. Men däremot skickar vi väldigt stora mängder ammunition som vi kanske skulle behövt vid andra tillfällen.
Mm.
Och sen nöter man ju ner försvarsviljan också.
Ja, för att man orkar inte kriga i all evighet.
Ni kommer ihåg vilket uppslutande bakom Ukraina det var när Ryssland invaderade. Det var ukrainska flaggor överallt, man hade det på Facebook och så vidare. Idag ser man ingenting sånt längre. Nu börjar man ifrågasätta stödet istället. Då har ju Ryssland vunnit jättesegrar.
Mm.
Man har ju fredsrörelsen som ifrågasätter om det är värt att så många dör i Ukraina att man ska låta Ryssland behålla de delar av landet som de har tagit.
Och man har ju hört massa diskussioner om att om Ryssland tillåts behålla de områden de tagit så riskerar Ukraina att förlora sin självständighet och Ryssland kan ju då fortsätta att vara aggressiva.
Och något annat som har diskuterats en hel del är Rysslands samarbete med bland annat Kina. Finns det några risker med det som du ser?
Det finns redan ett samarbete mellan Ryssland, Kina, Nordkorea och Iran. Venezuela finns ju med där också. De vill införa ett nytt ekonomiskt system med sig själva i förarsätet.
Okej, så du menar med sig själva i toppen helt enkelt?
Ja, styra världshandeln och med sina valutor som styr och så vidare som USA har gjort nu under så många år.
Finns det några andra hot som du ser? Eller är det de som du pratade om?
Nej, jag ser ju ett militärt hot från de här länderna i sina respektive intresseområden.
Skulle du säga att de länder som samarbetar med Ryssland har ett starkt militärt försvar?
De har ju ett starkt militärt försvar utan tvekan. Framförallt har de en stor numerär även om den tekniska förmågan kanske inte är på topp. Men Det är ju en formidabel motståndare hur man än vänder och vrider på det. Framförallt så skulle det binda upp så många länder på olika platser. Så att till exempel om Kina tar Taiwan så binder man ju upp USA på ett annat sätt. Och Iran skulle kunna agera mot Israel som också binder upp USA på ett sätt. Och då kanske Ryssland får fria händer i Europa på ett helt annat sätt än vad vi förväntar oss.
Mm. Skulle du säga att USA fortfarande är lika starka som många tror?
Den amerikanska krigspakten är ju formidabelt stark. Det är ju ställt utom allt tvivel. Så fort de gör en insats någonstans, om man tittar på Yemen, så är ju 100% framgångar hela tiden.
Mm.
Så att visst är de det. Sen är det ju deras politiska system som man kan ifrågasätta.
Mm. Men de är fortfarande starka rent militärt då?
Ja, det är de utan tvivel.
Okej. Men om vi kommer tillbaka till Sverige, hur skulle du säga att hotbilden har förändrats under de senaste åren?
Den har blivit mer påtaglig, mer öppen. Att aggressionerna mot landet har blivit mer omfattande.
Vad innebär det? Tror du att det är sedan kriget mellan Ukraina och Ryssland eller är det sedan långt innan det här?
Det är sedan långt innan det här.
Och vad tror du att det har berott på?
Att Sverige är en extremt viktigt land att ta om man skulle innan man ger sig kast med NATO.
Och det här är något som vi har varit inne på när vi släppte avsnitten Ett hemligt spel tidigare. Men varför anser du att Sverige är så viktigt?
Därför att så länge man kan ta svenskt territorium, få ut sitt kustrobotsystem, sina luftvärnsrobotsystem i den västra delen av Sverige, så kan man förvägra Danmark och Norge att flyga. Man skär av alla möjligheter att understödja Baltikum och man ger den ryska ishavsflottan möjlighet att komma ut i Atlanten. Man får inte glömma bort att Ryssland bara har 3 hamnar. Sankt Petersburg, Finska viken, Kaliningrad, det är väl svårt att säga att de skulle kunna agera ifrån en sån situation.
Mm.
Men, och sen är det Krim och sen är det Murmansk. Det är ett jätteland men de har väldigt få hamnar och de måste till varje pris se till att de har en hamn som kan verka.
Mm.
Så det är vitalt att kunna skydda den trafiken i Atlanten.
Men vad skulle du säga är de främsta drivkrafterna bakom det här?
Det här är någonting som Putin har sagt att han ska genomföra sedan han tillträdde som president. Så att det kommer ut som en överraskning. Och de kanske har en plan att anfalla Sverige inom närtid, det vet vi inte. Men allting tyder ju på det med tanke på de operationer som genomförs i Sverige, cyberattacker och så. Det har ju ökat kopiöst.
Men om Ryssland är så starka och har så mycket makt att de drar i alla trådar och påverkar händelser och presidentval hit och dit, varför har de inte tagit över världen ändå? Vad tror du?
Därför att USA har ju fortfarande ihop med Frankrike, England och Spanien och alla de här länderna i NATO en väldigt kraftig militär förmåga att kunna slå ut Ryssland. Alltså, vi tänker ju hur vi ska göra i höst. Ryssland tänker hur de ska göra om 30 år. Och Kina tänker hur de ska göra om 300 år. Det är alltså perspektivet som är svårt att sätta sig in i för oss svenskar då.
Men om man tänker så långt framåt i tiden, skulle man då kunna tänka att dessa planer redan fanns under andra världskriget och kalla kriget? Att det här var en del av deras långsiktiga strategi?
I alla fall sedan 50-talet när de började sina hemliga operationer i Sverige.
Mm.
Sverige är deras bakgård. Halva fronten mot NATO. Och som sagt, sitter man på svenskt territorium, då äger man luftrummet och sjöhavet utanför.
Nu blir det lite konspirationsteorier här, men det här får mig att tänka på spioner.
Ja.
Ja, men på tal om spioner så har jag läst i tidningar om Rysslands kopplingar till våra riksdagspartier.
Ja, det finns bekräftat. Det finns partier i Sverige som helt klart går i Rysslands ledband.
Tror du att medlemmarna inom partiet vet om det själva?
Nej, det tror jag inte.
Okej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Och nu när vi är inne på politik och krig, vad är det som händer med demokrati och mänskliga rättigheter?
Demokratin kommer att tummas på naturligtvis, för att man måste ha ett mer auktoritärt beteende när det gäller att försvara någonting. Och respekten för mänskliga rättigheter, ja, det kommer att fungera om man följer krigets lagar. Det är ju någonting som man utbildar de värnpliktiga på i Sverige. Att du ska ha respekt för människoliv, att du inte ska skjuta skadade, att du ska ta hand om fienden fast de är skadade i samma turordning som tar hand om dina kamrater och så vidare. Det kommer ju naturligtvis inte fungera så, men det är i alla fall intentionen.
Så det skulle exempelvis kunna vara att inte bomba sjukhus och skolor?
Inte använder ammunition som orsakar onödigt lidande och så vidare. Vissa länder följer dem, men vissa andra länder gör inte det. Ryssland följer inte krigets lagar i Ukraina. De riktar in sina robotattacker och drönarattacker på befolkningscenter, köpcenter och tågstationer bara för att skada civila.
Tror du att det kan vara en strategi för att locka fram en massiv insats? Eller vad handlar det om i så fall?
Det handlar om att knäcka försvarsviljan.
Okej.
Det är bara det handlar om. Och då skyr man inga medel.
Mm. Något som jag funderar på när det kommer till krig är vilka former av hot det finns, som exempelvis då cyberhot.
I krig finns hela spektrum med hot. Från kulor, krut, eld, explosioner till kemiska stridsmedel, till biologiska, till kärnvapen. Desinformation, det har hela spektret där.
Om man skulle placera Rysslands handlingar mot Ukraina, Sverige och världen på en tidslinje som leder fram till krig, var skulle du säga att vi befinner oss just nu? Är vi nära ett krig eller finns det fortfarande utrymme att undvika det?
Du menar att cyberattacken nu är liksom början på din skala?
Ja, eller det är i alla fall det jag undrar.
Ja, det är det. Cyberattacken är början på skalan.
Och vad skulle du säga kommer därefter?
Politiska mord, terrorattentat.
Och sen?
Det är ett truppanfall.
Okej.
När det här programmet sänds så kommer vi med stor sannolikhet, eller med allra största sannolikhet, vara medlemmar i NATO. Men det innebär inte att risken för ett kuppanfall försvinner. Det är som de gamla militärstrategerna faktiskt säger, att den som är först på plats med rätt utrustning vinner. Och ett kuppanfall skulle faktiskt kunna ta Sverige på sängen fullständigt, så att vi måste fortfarande vara på tå och rapportera in allt misstänkt som vi kan tänka se.
Mm. Jag vill stanna till vid cyberhot, för det har ju skett en ökning av det på senare tid med hundratals attacker mot svenska myndigheter. Vilka områden skulle du säga är mest sårbara för cyberattacker?
Det är ju betalsystem och de elektriska systemen och vattensystemen.
För att lamslå vår ekonomi?
Ja, och handlingsförlama befolkningen.
Och vad skulle du säga att effekten blir av det?
Man får ett bättre handlingsutrymme att kunna utföra sina dåd.
Som exempelvis?
Terrorattacker, spränga broar, spränga dammar, förstöra flygplatser som man inte tänker använda själv, kommunikationsmaster och så vidare. Och breda väg för ett kuppanfall.
Och vilka åtgärder skulle du säga används för att förhindra sådana attacker?
Det är ju respektive företag, myndigheter och så vidare, organisationers förmåga att stå emot IT-attacker. Så man gör väl sitt bästa på att skapa bra brandväggar och säkra serversystem och så vidare. Men det är svårare att skydda sig mot sabotören som finns på insidan redan nu.
Tror du att det är därför de lyckas genomföra sånt här?
Det vet jag faktiskt inte. Det kan jag svara på hur de här attackerna går till. Men att det finns folk som placerade på känsliga befattningar enbart för att utföra sabotage i skymningslägen, det är ju ställt utom allt livet.
Jag vill komma tillbaka till de mest sårbara områdena för cyberattacker, för jag trodde ändå att det skulle vara sjukhus.
Ja, fast du får ju dem på köpet när du stänger av strömmen och vattnet.
Mm. För när jag tänker på cyberattacker så tänker jag ju att man försöker komma åt information.
Nej, det behöver inte alls vara. En cyberattack är ju ett sätt att ta över ett annat system för att man vill orsaka skada genom att styra det själv och så vidare. Ta över information är naturligtvis en bit av det hela. Det är ju rent spionage, men det märker man inte om någon är inne och kopierar. Det man märker är ju sabotagebiten.
Och då är det att stänga ner internet, låsa pengarna.
Mm. Stänga av vatten och el och så vidare.
Så de är inte ute efter pengar, alltså någon lösensumma?
Nu har ju mycket av Ryssland lagt ut IT-attackerna på de här trollfabrikerna. Och de kan ju naturligtvis tjäna sig en extra hacka på att göra det här som de har blivit ålagda att göra. Så att visst finns det där.
Vad är en trollfabrik?
Det är en enhet som styrs av ryska säkerhetstjänsten enbart med uppgift att skriva kommentarer på sociala medier, utföra IT-attacker och så vidare.
Något som är väldigt intressant, speciellt för min del i och med att jag bor här, och det är den här IT-attacken mot Kalmar kommun som inträffade i början av februari i år.
Mm.
Vad skulle du säga att Ryssland vill med det?
Man vill se vad man har för förmåga att stänga ner vissa system och se vad det får för återverkningar. För att i ett skymningsläge när man verkligen vill stänga ner allting, och då är det bra att veta vilka trådar man ska dra i.
Så du menar alltså att Ryssland vill testa sig själva och inte testa Kalmar kommun?
Nej, precis.
Okej.
Mm.
Och vad skulle du säga att ett potentiellt nästa steg skulle kunna vara?
Jag tror cyberattackerna kommer att öka i omfattning. När man väl har bestämt sig för att utföra ett kuppanfall mot Sverige, då kommer det här öka i omfattning ju närmare tidpunkten för anfallet man kommer.
Det låter ju inte så bra. Men hur skulle du säga att vi som enskilda medborgare kan göra för att skydda oss själva mot cyberattacker, om det nu går?
Men mot cyberattacker är det svårt att skydda sig som enskild medborgare. Man ska vara medveten om vad det kan få för följder om betalsystemet slås ut eller om det inte finns vatten i kranen och så vidare. Om trafikljusen slår om till rött överallt och så vidare. Att man har en beredskap för att det här kan hända och att man vet i princip vad man ska göra. Att man är lite förberedd för alternativa åtgärder.
Och vad skulle det kunna vara?
Att kunna ha vatten hemma själv. Att kunna ha lite kontanter att handla med i den mån det går. Det är också en sak som affärer behöver hantera och veta hur de ska göra. Skattemyndigheten måste fundera på hur de ska hantera kontanthantering tillsammans med Riksbanken. Det är så mycket som måste göras för att det ska fungera. Det är inte bara att komma med en 500 och tro att man får växa tillbaka när man köper en liten mjölk.
Mm. Det är ju det. Sverige är väldigt digitaliserat och vi använder nästan bara elektroniska betalsystem och har knappt några kontanter längre.
Mm.
Och med tanke på det så skulle jag säga, eller åtminstone anta, att vi är väldigt sårbara.
Extremt sårbara. Det är jättespännande när man kommer och ska betala med kontanter i en affär och de säger nej, vi tar inte emot kontanter.
Ja, det är ju nästan omöjligt att göra det nu, särskilt om man har för mycket kontanter på sig.
Nej, och försöker sätta in pengar på en bank, så är man ju misstänkt för att vara ekonomisk brottsling.
Och det blir ju lite motsägelsefullt, i alla fall i detta sammanhang, för vi behöver ju ha det.
Det måste släppas på och då kommer de kriminella gnugga händerna.
För det kommer att leda till ökad brottslighet.
Svarta marknaden.
Precis.
Men gällande cyberangrepp, i och med att det ligger ganska mycket på företag och organisationer själva, så blir det ju också svårt gällande deras möjligheter att skydda sig. För det kräver ju resurser och pengar, och det kanske man inte har. Och då blir det också att man blir extra sårbar för sådana angrepp.
Precis.
Och inte kan skydda det man nu ska skydda i företaget.
Så är det.
Ett annat hot som diskuterats mycket på senaste är hybridhot och hybridpåverkan. Skulle du kunna förklara vad det är?
Det innebär att du har en motverkare i landet som inte riktigt kan fästa en etikett på och säga att det här är tydligt Ryssland som agerar. Det blir en diffus motverkan. Säg att det blir ett eldöverfall på en polispatrull någonstans. Och man förstår att det här är inga kriminella som har gjort. Det här är militära vapen som används och pansarskott och så vidare. Men man vet inte var de kommer ifrån, för de har inga beteckningar på uniformen eller någonting sånt. Det kan vara en del av ett hybridhot. Alltså en skuggkrigföring kan man säga.
Så det innebär helt enkelt att man inte riktigt vet vem som ligger bakom attacken?
Precis.
Och hur skulle du säga att hybridhot och desinformation påverkar Sveriges säkerhet?
Det påverkar enormt mycket. Svensken är väl ganska godtrogen när det gäller att tro på det som står på sociala medier.
Mm. Och sociala medier är verkligen en utmaning när det kommer till informationsspridning. Och det är verkligen så viktigt att vara kritisk, att man granskar innan man tar åt sig informationen. Och när det kommer till läsning och lyssning, att man lyssnar och läser med ett kritiskt öra och öga.
Och det är ju någonting som vi gör mycket i den här podden, framför allt när vi gör research. Och för vår del så har ju konspirationsteorier verkligen fått oss att ifrågasätta saker som vi tar för givet. Och på så sätt så tvingas vi fundera på vad vi tror på och varför.
Mm, det är jätteviktigt.
Mm, ja, verkligen. Och jag tänker också att det är superviktigt att inte ta all information för given. Särskilt då med tanke på den ökade risken för cyberattacker. Sen så kan det ju såklart vara svårt att veta om informationen man läser är korrekt. Och på ett sätt så är det kanske enklare att förstå spridningen över sociala medier. Men ett annat exempel som skulle kunna göra det svårare skulle ju kunna vara informationen på en kommuns webbplats.
Där kommer det sunda förnuftet in. Är det här rimligt?
Och hur tänker du när du granskar information?
Som person är jag, så har jag väldigt låg förtroende för det mesta när det gäller nyheter.
Mm.
Så jag är misstänksam mot allt och alla i princip. För då kan jag korskontrollera och kolla vad det är för källor och så som ligger bakom.
Vet du om myndigheter vidtar några åtgärder för att motverka desinformation och påverkansoperationer?
Vi har ju en myndighet för psykologiskt försvar numera igen. Och den har ett uppgift att försöka komma till rätta med det. Förr i tiden så fanns det ju en överstyrelse för psykologiskt försvar som utbildade journalister hur de skulle skriva och hur de skulle tänka i händelse av krig.
Finns det några fler åtgärder?
Ja, det kommer ju ner på den enskilde medborgaren att kanske inte sprida saker vidare som man inte är säker på är sant. Absolut aldrig sprida bilder på Försvarsmaktens verksamhet.
Nej, man vill ju inte hjälpa fienden.
Nej, precis. Men det är många som åh, häftigt åkte det förbi stridsvagnar och så tar man det och lägger ut på sociala medier.
Så nu vet ni det, våra lyssnare. Ta inte bilder på Försvarsmaktens verksamhet.
Och det här är dessvärre slutet på detta avsnitt. Men i nästa avsnitt så kommer vi att fortsätta konversationen med vår hemliga gäst. och där kommer vi att prata lite mer om nuvarande säkerhetsåtgärder, AI och dess information och även om hot och sabotage i Sverige.
Och avsnittet kommer ju på måndag nästa vecka.
Mm.
Och fram tills dess så hittar ni oss på sociala medier, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube och vi heter ju konspirationsteorier överallt. Kom även ihåg att gå med i konspirationsteorier eftersnack på Facebook.
Så vi hörs nästa vecka och vi tackar så jättemycket för att du ville vara med i det här avsnittet och vi hörs i nästa avsnitt.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier, konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.